Vi har ett predikotema här i Östermalmskyrkan under 5 söndagar då vi tittar lite grann på den sista tiden. Och det är ju ganska många som pratar om det idag, att vi är inne i någon slags avslutning av vår tid, att det kan inte fortsätta så länge till. Men det är inte alltid det är i kyrkorna som har talat om det, utan det är miljöaktivister, klimatforskare av olika slag som påminner om det här gång på gång, att det går mot ett slut. Det finns inte så mycket tid kvar. Men naturligtvis så är det så att också i kyrkan så vill vi tala om den sista tiden, för Bibeln säger en hel del om den sista tiden. Och jag har bilderna här framme, men det hjälper inte riktigt vad som finns där. Och då kan man tänka sig att om vi har en tidsålder, en tidsaxel som löper, så börjar ju tiden någon gång. Men det talas också om att en dag så tar tiden slut. Och var vi är på den tidsaxeln vet vi inte riktigt. Men det är mycket som tyder på att vi är nära slutet. Att vi närmar oss en avslutning utav tiden. Jag vill läsa ett bibelord, och jag läser faktiskt det bibelord som Sofia läste när hon inledde själva predikoserien här. Och då inledde hon det med att tala om att den sista tiden är församlingens starkaste tid. Och så läste hon en bibeltext från 1 Thessalonikerbrevet. Och jag läser den också här med oss ifrån den 4 kapitlet. Och börjar ifrån den 13 versen. Och där läser vi några versar omkring detta. Och har du möjlighet att stå upp, så res dig gärna i respekt för Guds ord. Så läs vi ordet tillsammans. Vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallne ljuder genom ärkängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid få vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Tack Jesus för ditt eget ord. Tack att vi får läsa med varandra. Tack att vi får tro det som det står skrivet. Och tack för att vi också får praktisera ditt ord. Hjälp oss att lyssna till ditt ord idag. Tack för att det är levande och verksamt i Jesu namn. Amen. Under temat den sista tiden så har vi några underrubriker. Och denna gång är själva underrubriken urskiljningens tid. Urskiljningens tid. Så jag vet att Bibeln talar om att en dag så ska fåren skiljas från getterna. Jag vet att Bibeln talar om att agnarna ska skiljas från vetet. Men jag är inte teolog nog för att reda ut vad som egentligen menas med det där. Urskiljningens tid. Jag vet att det finns mycket röster i vår tid som talar på olika sätt. Röster som vill få oss att lyssna till den ena efter den andra. Och det är svårt att urskilja vilken röst ska man lyssna på. Vem ska man egentligen lyssna på? Jag har lite för dålig kunskap också för det. För att kunna avgöra vilka röster som är rätt. Utan jag tänkte så här, jag frågade runt lite grann, jag frågade på hemgruppen. Vad är urskiljningens tid? Vad tänker ni på? Jag har frågat lite pastorskollegor. Jag har frågat lite andra människor jag har mött. Och tänker, vad tänker du på när du tänker om urskiljning? Och jag har fått lite olika svar. Men jag tyckte att inget av de svaren kändes som att man kan predika över. Och så frågade jag Gud. Ja, du förstår möjligtvis att jag gjorde det tidigare också. Men jag frågade ändå Gud, Gud, vad tänker du? Vad ska jag säga omkring detta med urskiljningens tid? Och så tyckte jag att jag fick ett slags tilltal till mig där Herren sa, berätta något eget exempel. Och jag tänkte, vad har jag för exempel på urskiljning och urskiljningens tid? Då tänkte jag så här att jo, jag har ju faktiskt en upplevelse om den sista tiden. Och jag har en upplevelse av urskiljningens tid. Och då påminde Herren mig om att den tid som jag hade tillsammans med min fru Birgitta, från det att hon blev sjuk 2020 till dess att hon somnade in. Ja, och då kom jag på att, eller rättare sagt, jag tänkte väl på den här tiden och tänkte att det var faktiskt 5 saker som vi urskilde, som blev viktiga för oss den här sista tiden. Vi förstod ju det när hon fick diagnosen ALS, att nu är det inte lång tid kvar. Och helt plötsligt så var det 5 saker som liksom bara kändes så viktiga för oss. Det hade varit viktigt innan också, men nu blev det ännu viktigare. Och jag tänker mig bara att jag snabbt ska ge ett vittnesbörd om detta. Sen ska jag överföra det på församlingens sista tid. Och tro att de här 5 sakerna faktiskt har betydelse för oss alla när vi ska leva vårt kristna liv. Det första det var att vi skulle vara tillsammans. Och nu hoppas jag inte det blir för privat och personligt om jag lägger upp en bild på mig och Birgitta. Det här är sommaren 2019. Vi var på semester i Göteborgs skärgård och vi kom till Brännö och vi tänkte vi får väl ta en dans på Brännö brygga. Så att vi var där och firade och hade roligt tillsammans. Ingen vetskap om vad som låg framför. Ingen tanke på att det redan då faktiskt fanns en sjukdom i Birgittas kropp. Utan vi visste ingenting om det där. Men när vi fick diagnosen så kändes det så viktigt att få vara tillsammans. Var tillsammans med familjen naturligtvis. Men corona hade ju brutit ut. Och det gjorde att det var svårt att träffa barn och barnbarn när Birgitta nu var sjuk. Så att vi prioriterade tid tillsammans. Och tillbaka till Årsgården då. Corona hade ju brutit ut och jag jobbade på Årsgården. Men helt plötsligt så avbokade alla gästerna som skulle vara inbokade för att komma. Och helt plötsligt så kunde jag vara hemma. Jag behövde inte vara på jobbet, det fanns inga människor där. Utan jag kunde vara hemma hos Birgitta och vi kunde vara tillsammans och kände det så gott. Och sen blev det ju så att vi kände att bönen blev ännu viktigare för oss än den har varit tidigare. Vi hade väl haft gemensamma bönestunder, men nu blev det ännu mer viktigt att vi fick be tillsammans. Att vi fick känna att vi får berätta tillsammans. Och ibland var det väl så med våra böner och bönestunder att det var inte så många ord. Vi orkade liksom inte riktigt klä det i ord. Utan vi satt tillsammans i bön utan att egentligen säga något. Men kände ändå att vi var i bön. En tredje sak som vi prioriterade var att vi började tro på under. Vi läste undren ifrån Nya Testamentet. Gång på gång så läste vi om Jesu under. Och matade oss med det här liksom att vi skulle tro på under. Under kan ske också i den tid som vi lever. Vi skaffade en bok som Mikael Grenholm hade skrivit. Dokumenterade mirakler. Alltså under som har skett i nutid, i vår tid. Och som var dokumenterade av sjukvården. Att något hade verkligen hänt. Det hade hänt ett under i de här människornas liv. Och vi läste den här boken och vi hade bibelordet framför oss. Där vi sa att för människor är det omöjligt. Men för Gud, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och så matade vi oss med det och kände att det kändes som att det var bra för oss i den situationen som vi var. Så började vi tala ganska mycket om himlen. Vi hade väl aldrig egentligen pratat med varandra så. Om himlen som vi gjorde nu. Vi satt och pratade med varandra om hur kan det vara i himlen? Hur blir det en dag? Och så kom ju naturligtvis vet jag inte. Men för oss var det i alla fall så. Att frågorna kom ju också. Finns det någon himmel? Är det bara något som vi har trott hela tiden? Eller kommer det att finnas en himmel? Kommer vi att mötas igen? Och så pratade vi om det och så kände vi att himlen blev liksom levande för oss på ett alldeles särskilt sätt. Vi hade ju sjungit i ungdomskören i Jönköping, Birgitta och jag. Jag längtar till himlen. Men 18, 19, 20 år när vi stod och sjöng den här sången så var det nog inte riktigt med sanningen överensstämmande. Vi längtade väl inte direkt till himlen så där i övre tonåren. Men vi sjöng sången, det var en fin sång och så vidare. Men nu, i denna situationen, så kände vi att himlen blev verklig på något vis. Att det fanns ändå något som kunde hoppas på vad det gällde framtiden. Och så började vi ganska snart också inse att Birgitta, hon behöver vård. Jag försökte hjälpa henne. Det var så mycket som hon på kort tid märkte att det klarar jag inte själv längre. Och jag försökte hjälpa henne med en del. Men ganska snart så var också mina kunskaper begränsade. Och vi märkte att hon behövde vård. De här fem punkterna, vad ska vi då säga om det när det gäller urskiljningens tid? Kanske att vi ska kunna skilja ut de här fem punkterna också för dig och mig. Att vi har något fokus på något vis i våra liv. Att vi får prioritera något i våra tankar, i våra handlingar, i det vi gör tillsammans, i det vi tror tillsammans, i det som vi har tillsammans. Och så tänker jag då på att här i Östermalmskyrkan så har vi ju många tillfällen att vara tillsammans. Och vad viktigt det är att vi prioriterar de där stunderna som vi kan ha tillsammans. Ensam är stark, säger man. Nej, man är inte det. Jag har märkt det nu under 2 års tid. Imorgon så är det ju exakt 2 år sedan. Vi hade begravningsgudstjänsten här i Östermalmskyrkan. 17 februari imorgon. Jag har märkt under de här 2 åren att ensam är inte stark. Man är ganska svag när man är ensam. Man blir ganska frestad när man är ensam. Man får tankar, man får impulser som man kanske inte hade fått om man hade varit tillsammans. För då är man starkare. Ensam är inte stark. Men att vara tillsammans, vilken förmån det är, vilken glädje det är. Och något som vi alla borde prioritera ännu mer, att få vara tillsammans. För det är sån styrka att få vara det. I den första kristna församlingen så stod det så här, att alla de troende var tillsammans. Apostlagärningarnas 2 kapitel är ju berättelsen om de första kristna. Första människorna som trodde på Jesus. Och de var tillsammans. Vers 44 talar om det. 2 verser senare så står det att varje dag var de troget tillsammans i templet. Och några verser tidigare så står det så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Jag är så pass gammal så att jag har ju också läst 1917 års översättning. Och jag lärde mig på kristendomsskolan, 14 år gammal, i Pingstkyrkan i Jönköping. Så lärde jag mig vissa saker som jag budit med mig resten av livet och tagit med mig som ett riktmärke. Och det läste man från 1917 års översättning så här. Dessa höll troget fast vid apostlarnas undervisning, som man då tolkade till Bibeln. Vid brödra gemenskapen, vid brödsbrytens och bönerna. Och så fick man fram 4 ben utav det där. Och så lärde jag mig som 14-åring att de där 4 sakerna är lika viktiga som 4 ben under stolen. Om du tar bort ett ben så blir det genast lite mer ostabilt att använda den stolen. Tar du bort 2 ben så blir det ännu mer omöjligt att hålla balansen och sitta på den stolen. Blir det bara 1 ben kvar, då krävs det lite speciella cirkuskonster för att kunna sitta på en sådan stol. Och så lärde jag mig det där, att det där var viktigt för de första kristna. Och är det nu så att vi är de sista tidens kristna, så borde det inte vara mindre viktigt för oss. Att vi håller fast vid något, att vi prioriterar något, att det är något i våra liv som betyder mer en annat. Och så känner vi att det här får vi göra tillsammans. Bönen är ju naturligtvis en viktig del i den kristna kyrkan. Och det är också viktigt för oss var och en som enskilda kristna att vi prioriterar bönen. När man kommer i situationer som vi gjorde så blir det kanske mer naturligt på ett vis att bedja, för då är livet prövosamt. Men också andra tider i livet, andra dagar, så är det viktigt att bönen finns där. Det finns undervisning, ganska mycket undervisning i Bibeln om bön. Jag tar bara med några bibelversar från Jesu undervisning där han har sin bergspredikan. Och så säger han så här: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och ber sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Tre stycken bibelversar, och varje bibelvers börjar med när ni ber. Inte om ni ber, om ni skulle komma på att bedja, utan Jesus tog det för självklart att ska man leva tillsammans med honom så är det viktigt med bönen. Och när ni ber så kan ni tänka på det här. Exempelvis sa han i de här verserna, mycket mer skulle vi kunna läsa om bönen. Här i Östermalmskyrkan så har vi också många tillfällen då vi får mötas till bön. Jag tycker om våra gudstjänster som har gott om tid för att få förbön. Bli smord med olja, tända ljus eller göra något annat som har med bönen att göra. Betyder så mycket för oss som kommer hit att vi får möjlighet att bedja och få förbön, något som ber för mig. Jag tycker om våra onsdagsbönemöten när vi har bibel och bön. Bönen före våra gudstjänster en halvtimme, flera tillfällen, internationella bönen, bönen som är i ungdomssamlingar och getril och så vidare. Det finns många tillfällen att mötas till bön, och det är viktigt att vi har bönen som ett riktmärke i den sista tiden. Att vi liksom urskiljer vad är viktigt för oss. Jo, att vara tillsammans är viktigt, att bedja är viktigt, och under är också viktigt. Att man tror på underverk. Jesus han talade om detta med under. Och han sa så här i Johannes evangeliet 14 kapitel. Det som är hans avskedstal. Det sista som Jesus sa till sina lärjungar. Då sa han bland annat så här: de ord jag säger er, dem talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Det är inte slut med underverken. Det är inte slut med miraklerna. Det är inte slut med Guds kraft. Utan tanken är att du och jag, vi ska få se mycket mer av detta. Och jag tror att det är viktigt och betydelsefullt att vi får göra det i den sista tiden. För det påverkar nämligen omgivningen. Det påverkar andra människor att upptäcka också vem Jesus är. Det står ju exempelvis i berättelsen om Petrus och Johannes som var på väg till templet för att be. Och så såg de en man som satt där. Och så sa de till den här mannen, de hade säkert sett honom många gånger tidigare, men vid det här tillfället så stannar de till vid mannen och säger: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och mannen fick stadga till sina fötter och började följa efter Petrus och Johannes. Det blev stor uppståndelse. Många kom till tro genom att de såg det här undret som var. Men alla tyckte ju inte det var positivt. Utan det fanns de skriftlärda och fariseerna som inte tyckte om att det här skedde. Och de ville ställa Petrus och Johannes till svars. Och de sa till Petrus och Johannes att vi förbjuder er att fortsätta att tala i Jesu namn. Ni får inte längre förkunna i det namnet. Och så förbjöd de detta. När Petrus och Johannes hade fått den här förbudet sig tillsagt, så gick de till sina egna och gick de till församlingen, och där började man bedja. Och när man bad i församlingen för detta, så står det att hela marken skakades och alla fylldes av den heliga ande, och alla började förkunna Guds ord, och många kom till tro genom detta. Ett under som skedde, förbudet som blev, resulterade i att det helt plötsligt inte bara var Petrus och Johannes, utan det var alla med och förkunnade bibelord. Det betyder mycket att under och tecken får ske. Att vi tror på det. Att vi har det levande för oss. Att vi inte tänker att det hörde dåtiden till. Nej, det hör vår tid till. Vi kan också få uppleva det. Och vi kommer att få uppleva det. Himlen är ju också viktig. Att vi har i våra tankar. Och i våra känslor på ett vis. Jag tycker om Nils F. Nygren. Han har bland annat skrivit en sång som är så här. Jag ska inte sjunga den, men det står så här. Har det hänt att du ej orkar tro? Eller gå över bönernas bro? Är din himmel ej blå, bara muren är grå? Du ska minnas, han finns där ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Han dig räcker sin hand, fast du tvivlar ibland. Ja, han finns bakom molnen ändå. När Josef predikade förra söndagen om uthållighet, så hade han ett bibelord också om himlen. Att vi ska tänka på det som finns där uppe, inte bara på det som finns på jorden. Utan vi ska ha vårt tanke riktat mot himlen. Viktigt för dig och mig i den sista tiden. Viktigt när vi ska gå vidare i vår kristna tro. Under tiden som min fru var sjuk, så upptäckte jag vissa bibelord på ett nytt sätt. Ett av de bibelorden var från första Petrusbrevet. Där det står att man nu hade vänt tillbaka till sin herde och vårdare. Och jag läste det bibelordet gång på gång om herde och vårdare. Och jag tänkte för min del, herde vet vi ju en hel del om. Det har vi talat ganska mycket om i kyrkan. Det har vi lärt oss från söndagsskolan. Vad en herde är för något. Att han vill leda oss på rätt väg och så vidare. Vi hade ju vår bönesamling här. Då Maria Kjellson läste bland annat den 23 salmen i onsdags. Och vi gick igenom den tillsammans för att se lite grann vad säger den. Vi talar mycket om herden. Men hur mycket talar vi om Jesus som vår vårdare? När jag läste den där bibeltexten, så tänkte jag på den situationen som min fru Birgitta var i. Och jag såg hur hon fick så mycket hjälp utav de här vårdarna. Assistenterna som fanns i vårt hem. Vilken hjälp hon fick utav dem. Allt det som hon inte klarade själv. Det klarade assistenterna av att hjälpa henne med. Och en dag när jag var hemma, hon var ju hemma hela tiden, så märkte jag att de höll på att måla hennes naglar. Och jag tänkte att men varför målar de naglarna? Hon låg förlamad i sängen. Kunde inte lyfta handen. Kunde inte lyfta blicken. Men de målade naglarna på henne. Jag tänkte, vad har hon för glädje utav det? Men sedan de har målat färdigt naglarna, så lyfte de hennes hand så att hon kunde se sina naglar. Och så kom det ett leende. Så kände hon vad fint det blev. Och jag tänkte att Jesus, han är min vårdare. Han hjälper mig med allt det som jag inte klarar själv. Det jag klarar själv, det ska jag försöka göra själv. Men det jag inte klarar själv, det hjälper han mig med. Och så tänkte jag också på Jesus, inte i första hand som någon nagelmålare. Men att han ändå gör det där extra ibland för oss. Det där som gläder oss lite extra. Att vi kan räkna med att vi har en vårdare. Det talas om den sista tiden. Och Bibeln talar om att det ska bli en svår tid. Det blir en tid med lidande och bekymmer och olika situationer. Men då får vi räkna med att vi har Jesus som vår vårdare. Som har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. För mig så betyder det mycket. Att jag kan urskilja något som är viktigare än annat i livet. Och viktigt att få vara tillsammans, för ensam är man inte så bra. Viktigt att man får bedja, känna att bönen är viktig. Viktigt att få tro på en Gud som kan göra under. Han kan göra det som inte vi kan. Och viktigt att få tänka på himlen. Att ha fötterna på jorden men hjärtat i himlen lärde jag mig också, tror jag, på kristendomsskolan. Det var nog nytt i den där kristendomsskolan 14 års ålder. Jag lärde mig också där. Och då tänker man att jag ska ju vandra här på jorden, men mina tankar kan vara där. Och för min del har det blivit så naturligtvis att himlen har blivit ännu mer levande efter att Birgitta har flyttat hem dit. Och så får vi tänka på att Jesus, han vill vara vår vårdare. När vi inte orkar själva, då hjälper han oss med livet, med bekymren, med situationerna. Jag brukar tänka på ett ord som heter tillit. Jag har det med på bilderna här, men eftersom inte det finns något där uppe så får det vara tillit. Det där ordet stavas ju likadant om du tar det framifrån eller bakifrån. Så blir det tillit utav det ändå. Och ibland tänker jag med mitt liv så här, att jag står på ena sidan av ordet. Och Jesus, han står på andra sidan av ordet. Och vi har tillit till varandra. Han litar på mig. Att jag gör vad jag kan. Att jag gör det jag kan. Men jag får också lita på honom. Att han hjälper mig när jag inte klarar det. När jag inte orkar. När jag inte kan. Så hjälper han mig. Ordet tillit hjälper mig gång på gång. I olika situationer i livet. Än en gång så avslutar vi med bibelordet som sa: jag är med er alla dagar till tidens slut. Tack Jesus för att vi får tala om dig. Vi får tro på dig, vi får leva med dig, vi får leva för dig. Tack Jesus för att vi får påminna varandra om att det finns saker som är viktiga i livet när vi lever vårt liv. Viktigt att vi har vår blick på ett rätt sätt. Emot evigheten, emot det himmelska, emot det som du har förberett för oss och du vill hjälpa oss med. Tack för att du hjälper oss i församlingen här, denna sista tid som vi eventuellt lever i. Att vi får vara vakna, att vi får vara redo för den dagen när du kommer för att hämta oss hem till dig. Och att vi fram till den dagen får prioritera rätt saker i våra liv. Jesus, det ber jag dig om. Välsigna vår gudstjänst i fortsättningen, i Jesu namn.